Värvet görs i samarbete med Acast.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Hej, det här är Värvet avsnitt 29. Ja, det där är ju helt nytt. Just det, jag heter Kristoffer Triumf. Att jag har en sponsor, eller att Värvet har en sponsor, hurra får man väl ändå säga. Därför att nu när till exempel Breaking News med Filip och Fredrik nästan är till ända, Då kan det ju vara så att man är lite orolig för sin framtid om man jobbar som redaktör för det här programmet och inte har något annat att gå till. Men då känns det ju lite härligt att det har kommit in sponsorer här till Värvet. Och jag helt plötsligt kan leva lite grann på det här i alla fall. Det är helt jävla underbart. En annan underbar grej är att Nour El-Refai, en av Värvets drömgäster, äntligen har kommit hit. Eller en av mina drömgäster ska jag vilja säga. Det är kul. Jag har tyckt att hon varit rolig sen jag såg henne för 100 år sedan på TV 400. Vi kommer in på att hon började sin TV-bana ungefär på TV 400, där jag också började min TV-bana. Och när vi kommer in i samtalet så har Nour berättat att hon just nu jobbar med morgonpasset ibland. Hon gör god kväll ibland och dessutom så spelar hon in ett SVT-program om mänskliga rättigheter som jag antar kommer senare i höst eller i vinter på SVT. Ja, SVT-program brukar ju komma på SVT. Hon har alltid gjort massa olika grejer, det ska vi också prata om. Ni på Flashback, hej hej, jag vet att några av er lyssnar. Vi pratar om er om en stund och det är helt sjukt jobbigt för mig att gå in och läsa den där tråden om Värvet. Den är väldigt kort i jämförelse med många andra trådar. Jag tycker att det är svettigt därför att jag får veta hur dålig jag är och sådär. Och då är ändå Värvet ganska omhullat på Flashback. Jag kan bara tänka mig hur det är att vara en sån människa som liksom verkligen sticker ut på det sättet som Nour gör. Hur som helst. Tack för att ni skriver om mig, i alla fall på något jävla vänster. Jag ska också tacka Annika Lantz för att hon var helt instrumentell för att få hit Nour. Det hade inte gått utan henne eftersom, ja, det var helt enkelt Annika som ringde in henne. Och hörni, satan vad bra det låter om Värvet nu med det här nya ljudkortet. Lyssna här. Det är en extrem överrepresentation av människor från Lund i Värvet. Jag tror jag har gjort 25, eller ja, du är 29, avsnitt 29. Tror upp mot 27 har varit med människor från Lund.
Ja.
Vad är dealen med Lund?
Jag vet inte. Kanske är det något i dricksvattnet.
Hur var det att växa upp i Lund? Jag förstår att du inte har växt upp på så många andra platser så att du inte har så mycket att jämföra med. Men...
Nej, men alltså, när folk tänker på Lund så tänker man ju ofta så här, akademisk stad och liksom studentstaden och att det är lite så där finare skåningar som hänger liksom och så. Men jag kommer ju inte från den delen av Lund. Jag kommer verkligen från ett så här, det är ett underklassområde. Det var mycket kriminalitet, det var mycket invandrare liksom. Så att jag kände liksom inte av, alltså det hade kunnat vara vad som helst. Det hade kunnat vara Eslöv eller Bjuv eller Uppsala för den delen. Mm. Så. Det var ett sånt där stort miljonprogramsområde liksom, där alla som inte fick bo någon annanstans fick bo ungefär.
Vad heter det?
Magistratsvägen.
Okej. Okay. När blev du en sång och dans hen?
Gud, det är kul med sång och dans. Jag slänger ju till med det ibland. Så här, jag har alltid varit en sång och dansman. Men det kanske det är när. Jag vet inte. Jag var med sådär. Alltså så. Mina tidigaste minnen är att vuxna skrattar åt mig. Mm. Och det är inte för att jag var rolig sen jag var liten, för att det antagligen betydde väldigt mycket att jag kunde få vuxna att skratta. Så jag minns det som en sån oerhörd bekräftelse. Så att jag ville väl göra det så mycket som möjligt.
Mm. Hur fick du dem att skratta?
Alltså det minns jag inte lika mycket som att de skrattade liksom. Och det, jag kommer också ihåg skillnaden på att när de skrattade för att jag var så här gullig och sa något fel liksom. För det gillade jag inte. Det tyckte jag var jobbigt. Det kändes inte bra i magen. Men sen fanns det där skrattet som var liksom, som man själv hade liksom frammanat när man var rolig liksom.
Mm.
Och jag kommer inte exakt ihåg, men jag minns att folk var så här, nej men gud vad du är kul eller så. Att brorsan sa, gud du måste bli skådis och så där.
Ja, okej. Okay. Men har du någon aning om hur gammal du är när det här liksom börjar?
Ja, alltså första gången, det där tydliga minnet av att min äldsta bror sa att jag skulle bli skådis, då var jag 3 år.
Oj.
Ja, Och det minns, det var ett jättestarkt minne som jag liksom är glad för att jag har så. Och då kommer jag inte heller ihåg vad jag sa, men han höll på att steka pannkakor och fick så där liksom skrattanfall, så att han var tvungen att lägga ner liksom, och så då sa han bara, du ska bli skådis du, eller något sånt där.
Mm. Vad pratade ni svenska hemma?
Mm. Skånska.
Ja. Mm. Förlåt. Men är du tvåspråkig liksom? Eller flerspråkig?
Nej, jag pratar inte arabiska.
Nej, okej.
Tyvärr.
När hittade du ett sammanhang utanför familjen att liksom stå på scen eller så?
Alltså jag började inte egentligen spela teater förrän jag började gymnasiet, alltså utanför skolan. För att jag visste helt enkelt inte hur man gjorde det. Alltså dels så var det ganska dyrt att ha fritidsintressen när man var liten. Och jag har liksom haft ensamstående mamma som har haft en städerskalän. Och vi har varit fyra barn alltid. Så att det var liksom inte, man kunde inte ta för givet att man skulle få hålla på med sina fritidsintressen. Men det fanns ju möjlighet att göra det i skolan. Och liksom, men sen när jag kunde pröjsa själv, det var ju när jag då började gymnasiet, och då fick jag också reda på så hur lätt det var ungefär.
Mm.
Då började jag spela amatörteater. Och sen så gick jag även teaterlinjen på gymnasiet.
Okej. Okay. Var du tvungen att göra något inträdesprov för att komma in där eller?
Nej, alltså jag var ju väldigt seriös när jag skulle söka den där. Jag var liksom, det här, nu hamnar alla vi här som verkligen älskar detta liksom. Men det var ju lite så att man sökte det för att det var en slapp linje. Vissa ville bli skådisar, vissa var inte så ambitiösa. Alltså, det var verkligen liksom blandat. Och jag tyckte inte att det var tillräckligt. Så att jag spelade i två olika teatergrupper på fritiden. Och sen gick jag med i en tredje och sen gick jag in i väggen.
Okay.
I tvåan. På gymnasiet. Så att jag var väldigt så aktiv vid sidan om. Då var jag 16 när jag gick in i väggen första gången.
Berätta om, alltså, hur kände du det?
Alltså, det var det här klassiska. Jag visste inte vad det var, liksom, men jag hade fått huvudroll i en grej i skolan. Och sen var det då två grejer vid sidan om som var liksom så här. Och premiärer som var, två av premiärerna var i samma vecka. Och när man spelar amatörteater så är det ju inte som när det är professionell teater, att så här, nu repar vi 6 veckor varje dag, eller 4 veckor liksom. Utan man repar så här varannan dag när det finns tid och när alla kan och sånt. Så att det var liksom, det var väldigt jobbigt. Och jag var jättehårt pressad såklart, för jag ville prestera och vara skitduktig. Så att å ena sidan var jag så här jätteövertacksam att jag hade fått såna fina roller. Men sen var jag också skiträdd såklart, och jag var ju bara ett litet barn liksom. Så att det blev bara att jag liksom totalt, men jag kunde inte resa mig ur sängen, en sån klassiker. Och så kom jag ihåg att vi var på möte, jag och mamma i skolan, och då sa hon liksom att det här är för mycket för Nord liksom. Och då var lärarna jättegulliga så här. En lärare gick iväg och hämtade varm choklad och var nu, och de liksom brukade aldrig vara så där gulliga mot mig. De brukade liksom kritisera att jag var så, höll på med så mycket teater på fritiden och att jag inte liksom prioriterade läxor och sånt där. Men då var alla alltså vuxna jättesnälla runt mig. Jag bara, det är för mycket för det nu. Vi måste ta bort någonting liksom. Och då gjorde vi det.
Vad fick du stryka på foten då?
Ja, det var en pjäs om Amelia Earhart, som är liksom pionjären som flyger över första kvinnan att flyga skitlångt, skitmycket. Och det var en jättefin roll, men det var liksom, det var i princip en lång, lång monolog där jag stod och rabblade massa fakta och så. Så att det fick ryka. Det var ju också hemskt att få lära sig det, att folk blev ju väldigt, väldigt besvikna. Och det var jättehemskt att vara 16 och var misslyckas liksom.
Mm. Du la liksom inte av för det. Du fortsatte.
Ja, för fan, jag fortsatte. Så in i satan fortsätter jag.
Ja. Mm. Men du, var det bra i skolan i övrigt?
Nej, jag gillar aldrig skolan. Alltså, jag har aldrig kommit ihåg att jag... Jo, det började så här någon gång typ första skoldagen. Kanske att jag var så här, åh vad spännande. Man har ryggsäck och det var penna och sudd. Och liksom, nu ska man vara så här rutin och duktig. Och sen var det bara så sjukt, sjukt tråkigt. Nej, jag minns bara att liksom så här, nu, jag får inte ut någonting inuti mig liksom, och jag kände mig dessutom dålig så, på allt. Så att nej, skolan och jag, vi var inte bästisar liksom.
Vem var du liksom i gruppdynamiken, är det som man säger?
Ja, det var fan, det där var svårt alltså, för att i låg- och mellanstadiet då var jag ju liksom fan, vi var så små, men liksom då var ju inte, jag hade inte så många jag var med på nåder liksom så. Jag fick vara med killarna lite liksom så där, för att jag gick väl med på saker som inte de andra tjejerna ville liksom, att jag tyckte det var kul och jackassa mig och liksom såna där grejer. Det var inte, det fanns ju inte jackass då, men jag vet inte vad det var, att så här, nu ska alla krypa under den här tunneln, och det var så här livsfarligt, och jag bara ja, okej, för att det var, man fick vara med liksom och skita ner sig och såna saker. Men och sen så ändrades det när jag började högstadiet, så fick jag väldigt mycket status, så vi bytte skola och jag fick massa makt liksom. Jag bara märkte att det skiftade så där, att folk blev tysta när jag pratade och folk ville veta vad jag hade köpt tröjan och sådana saker.
Varför det?
Jag vet inte, men jag kom in i puberteten och liksom blev en ung tjej. Liksom. Från att ha varit en så här, liten sprätt med ful och lugg liksom, så blev jag liksom en ung tjej som killarna ville hångla med och så. Och sen var jag ju väldigt liksom bestämd och... Ja, det var någon sån där, jag kommer ihåg att det var någon lärare som berättade att jag hade liksom så här, hon var så där, kan du inte berätta när du inte gillar någonting liksom, för du förstör lektionen liksom. Och då blev jag så, va? Gud, vad förstör jag för de andra? Jag visste inte att jag hade den makten, men det har ju vissa liksom. Och det är så jävla skitunga som ska liksom låta bli, kanske säga vad de tycker och tänker alltid. Så att då slutade jag göra det, men ja, nej, så jag vet inte. Jag kom in i puberteten, fick bröst och långt hår och sånt.
Mm. Som man får.
När
flyttade du från Lund?
Efter gymnasiet 2005.
Varför?
För att jag ville bli skådis. Och jag hade redan fått lite sådär småjobb i Stockholm. Då var det liksom sådär att jag åkte och liksom antingen tog in på vandrarhem och så gick det så här ett ut med lönen jag fick och så. Eller så bodde jag liksom inneboende så här i Tullingeberg.
Är det en stadsdel som du hittar på eller finns den?
Nej, den finns. Ja. Den finns, Tullingeberg. Och det var så här liksom, den här lokala tidningen som finns i Tullingeberg var så här, vi har flest våldtäkter i hela Sverige. Alltså de sa det inte med sån glädje då, utan nu lät det som att det var något de skröt över, men ja, så att det var liksom läbbigt, men i alla fall, så jag bestämde mig att så här, nej, men nu ska jag bo här så att jag kan vara tillgänglig för jobb liksom.
Vad var det för jobb du hade gjort då?
Det var lite tv-grejer, jag hade varit nu ska vi säga, framförallt var det långfilm, jag hade fått lite roller i långfilmer. Så det var också det där att kunna gå på auditions liksom, för alla auditions är i Stockholm och det var lite dyrt att åka dit och liksom vara så där, man var tvungen att vara, du vet, standby och tillgänglig och så kände jag bara, jag måste vara där liksom, där det händer.
Mm.
Så att jag kan liksom, men jag hade framförallt spelat in väldigt väldigt mycket film.
Hade du några kompisar här liksom?
Ja, jag hade kompisar som jag faktiskt längtade efter och så. Jag hade liksom träffat, bland annat hade jag lärt känna Björn Gustafsson via en tv-seriegrej och Cissi Fors. De var ju mina kompisar då. Och sen var det massa... Jag var också med... Jag höll på att skriva mycket poesi. Alltså från att jag var liten. Och så höll framförallt på det mycket med det som tonåring. Och då var jag med i ett sånt här poet-community där man träffades liksom två gånger per år. Och det var ofta i Stockholm. Och då hade jag lärt känna jättemånga sådana via poesin liksom. Mm. Så att jag hade massa poetkompisar. Så att, ja, det var liksom inga problem att umgås. Och sen när man är liksom 18 så är man väl lite sådär, gillar du också att skriva? Vi kan bli kompisar.
Mm.
Ja.
Skriver du fortfarande poesi?
Ja.
Ja. Om vi kollar på ditt CV. Det här, nu blir det lite som det blir.
Ja, förlåt. Kör.
Hus i helvete 2005, vad var det för något?
Det var ett humorprogram som gick på TV3 där vi var en ensemble av skådespelare som skulle, det här är så fruktansvärt egentligen, det var några föräldrar då till barn, vi ska börja den änden, som åkte hemifrån och sa så här: nu min son eller dotter, ska vi åka på semester, passa nu huset och hitta inte på något hus. Och så var kanske barnet 15, 16, 17, 18. Och då blev de så att säga drabbade av den här skådisensemblen som var allt från så här rörmockare som fuckade upp och liksom någon som drog loss toaletten och hällde ut ålar i vardagsrummet. Alltså det var verkligen riktigt bäng liksom. Och bland annat så var ju Björn Gustafsson också med här och Sissi Foss. Och vi blev ju väldigt goda vänner och gjorde alla möjliga saker. Och det var ju verkligen, vi spelade teater ett helt dygn var vi med de här personerna. Och vi var, ja men vi var liksom 15 olika karaktärer. Vilket också var en sån jäkla övning i att så här hålla hela tiden och så. Och vi blev ganska duktiga på det. Men moraliskt så var det inte, för det är klart att det inte lät så när de kastade oss för det. Så var det så här, de ska ha den bästa dagen i sitt liv och så här liksom. Och det ska vara deras drömdag. Men ändå så blev de ju lite sådär. Sen kommer ändå liksom Sofia Wistam ut med en bukett och bara, allt var på skoj. Och det, alla älskar ju inte det.
Jag fattade inte det. Det var alltså ett reality.
Det var,
aha,
alltså,
föräldrarna var med på det.
Ja, föräldrarna var liksom med på det.
Okej.
Och så. Det var ju väldigt coola saker som hände kidsen. De flesta tyckte ju att det här var roligt liksom. De blev inte utsatta för hemska saker. Men ändå så kunde man känna så, när man liksom spelar teater med någon och någon börjar anförtro sig till en. Det kunde ju hända ibland när man har varit inne i 8 timmar och spelat liksom punkare som äter katter. Och sen plötsligt att någon bara så griper tag i en. Alltså den här ungdomen och bara liksom, du, det känns jättekonstigt. Det känns som att allt det här liksom är, jag har aldrig varit med om något sånt här förut liksom. Då vill man bara så, du, det är bara på skämt liksom. Då vill man inte bara så, nej. Alltså det blir så svårt att liksom bli den som också är med på det där. Så att det var moraliskt jobbigt ibland. Men det var en jäkla erfarenhet.
Mm. Skrev ni det här Rai-programförslaget själva då?
Nej, det gjorde vi inte. Utan det var verkligen så att de efterlyste. Vi vill ha tjejer. För tjejer är inte så mycket på tv. Så nu vill vi göra dolda kameran med tjejer. Det var verkligen en sån grej. Och då av en slump så fick både jag och Sissi det jobbet. För vi gick på audition och sen så var de så här, okej, vi har hittat de 2 bästa brudarna liksom. Det är de här. Och då var det ju bara, nej men vad kul, jag och Sissi har jobbat ihop förut och vi älskar varann och vad kul och så där. Men sen var det väldigt mycket så där att de skrev på näsan. De var så här, vi har skrivit ett skitbra pressutskick. Nor eller Faj säger så här, tjejer kan vara kul utan att vara ful och så där. Och då var man så här, jaha, ja ja. De hade liksom ett koncept färdigt som de bara ville ha in oss i.
Okej, vilket produktionsbolag var det?
Det var ju in-house på TV400.
Ja, det var det.
Mm. När jag började jobba på TV400, då var jag 18.
Mm.
Och jag fick ju för fan ingenting betalt i princip. Men jag var inte så där dum i huvudet. Liksom, så att jag var väldigt sådär, nej men det här avtalet tycker inte jag känns bra. TV400... Men vadå, har TV4 rätt till de här grejerna också som vi gör? Ja, nej det vill inte jag, det känns jättekonstigt. Jag vill skriva ett avtal som är exklusivt med TV400 liksom. För jag vill inte att så här, TV4 ska plocka upp det här sen och kunna sända det eller ha det på sin Play-kanal. Och då så skrattar de så här. Tror du, din lille sprätt, sa de inte. Men det var lite den liksom, tonen på det. Att TV4... kommer plocka upp ditt lilla skitprogram ungefär. Och då var jag så här, nej men jag vill ändå inte att det ska vara, om de ska ha rätt till det avtalet. Och sen blev det liksom så där, kom det ner fler och fler chefer. Alltså det här är helt på riktigt. Och pratade med mig och var så där, du ska vara jävligt försiktig här nu liksom, för nu har du fått den här chansen liksom. Och jag var så här, men jag fattar jättefint, men det är ändå så här, jag har 11 000 i lön och det är ingenting och jag vill inte att andra ska ha rättighet till det här. Hur som helst, det som händer är att Rai Rai sänds. Det blir väldigt poppis i sina kretsar. Och när vi spelade in det här så vill jag liksom ändå så här, trycka på att jag spelade in ett program som skulle gå för TV400 som har väldigt liten tittarkrets och som var liksom ett smalt program i en smal kanal, och där liksom, det var ju det sammanhanget. Sen åker jag på tågluff och träffar någon typ i så här, någon ö någonstans och, som är svenskar, och säger så här: det är Raira-tjejen! Jag bara sa, nej men helvete, hur har ni, alltså det var ju oddsen för det här. Nej men vi såg det på TV4. Då hade ju TV4 för första gången i historien plockat upp ett program från TV400 och lagt det på sin kanal.
Mm.
Vilket gjorde att vi exponerades i mycket, mycket större utsträckning. Och det hade inte jag gått med på. Det hade inte Sissi gått med på. Och jag ville inte det. Jag ville aldrig det.
Blev det någon rätt sak av det nu?
Nej, för att jag var ju när alla de här cheferna hade ju stått runt mig och bara, du, skriv på här nu liksom, och gör inte en grej av det. Och alla liksom, som också brydde sig om mig, var så, nu bara skriv på, du, bry dig inte om det där. Så att jag skrev på.
Mm-hmm.
Vilket gav dem rätten att göra det. Men jag, det var ju liksom aldrig, jag tyckte aldrig att det var schysst gjort eller okej liksom.
Nej. Sen dess har du inte satt din fot på den där jävla kanalen, eller?
TV400?
Nej, det är TV4 överhuvudtaget.
Jo, det har jag absolut gjort. Alltså, ja, det var just det, inte, det har jag gjort. Det har jag gjort ganska mycket. Mm. Men nej, alltså, det var ju mer liksom, det är ju inte, det är en väldigt stor kanal med väldigt många människor. Det finns ju, man blir ju lite sådär att vissa hamnar på en svarta lista, men å andra sidan så, vad fan.
Kan du dra din svarta lista? Vad topp fem?
Nej, jag kan tyvärr inte det.
Nej. Det var ett långt skott. Det här händer ju inte i morgonpasset, att det är tyst så här länge.
Nej, men det är ju inte live radio heller.
Nej, 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 och det är, nej precis. Det är varken live eller radio.
så att, men du, okay. Alltså, kan vi inte prata lite om det här med...
Ja.
För jag vill att du ska förstå en sak om mig.
Ja.
Det är att jag har liksom inte varit... Alltså, det finns inte något flöde in från media in till mig som inte går via personer som kommer fram och pratar med mig och sådär. Jag har liksom ingen TV.
Nej, det har jag läst mig till.
Ja, och jag läser inte. Så att jag vet, alltså det här med podd, det är något helt nytt för mig. Det här med liksom Twitter, också nytt. Det här med Instagram, också helt nytt. Jag förstår inte alla dessa saker som är alltså saker man kan klicka på som är inte TV, men inte rad. Alltså, förstår du? Så
att, vad har du för telefon?
Jag har en iPhone.
Mm. Det var ju ändå modernt.
Ja, ja, men det är ju också så här, jag har en iPhone för att jag blir sponsrad med sådana saker.
Ja, okej.
Okay. Det är ju fantastiskt med iPhone, så. Men ja, där är det också så här, ja, vad kul, man kan mejla och man kan liksom så, och ta bilder och sånt.
Facebook?
Ja, i viss mån.
Ja.
Tagit bort allting som är... som inte är bara mail. Jag kan ta emot mail så.
Okay.
Men man kan inte skriva någonting i någon logg eller gilla så, alltså så här, det där finns inte.
Nej. Vill du ha det så här?
Jag vill ha det så här. Det är medvetet att jag har gjort det så här, men det blir lite så pinsamt ibland. Jag kallar det här för radio och sånt.
Det är ingen fara, det gör nog jag också ibland.
Bra.
För mig har ju att jag gör det här, de här intervjuerna har ju varit lite mitt break. Jag var ganska vilsen i min karriär innan dess, liksom att jag, ja men jag har hållit på lite med TV, lite med, jag har jobbat på reklambyrå, internet skit och sådär. Och sen någon gång så har jag tänkt att ja, men jag kanske ska uppfinna något. Och sen har jag liksom ägnat jättemycket energi åt det. Och så har det visat sig att det var en helt idiotisk idé eller någonting sånt där. Så,
visst är det större när man så här uppfinner något och bara så här, fan det här är så jävla bra. Och sen så fattar man att nej, men det är redan uppfunnit. Det är så sjukt större.
Jag tror inte det har inte hänt exakt så. Vad är det du har uppfunnit som redan finns?
Exempelvis så trodde jag att jag uppfann, det här var ju för sig på dagis var det, att jag kom på att man kunde äta, alltså när man åt morot så kunde man liksom äta det som var runt den här staven som är i mitten som är sjukt god, och då liksom tuggade jag så här ut den, sparade stavarna och sen åt dem som godis så här.
Mm.
Och sen har det hängt med mig till att jag har blivit liksom så här 12-13 och sen har jag förstått att så här, jaha, nej, men det är något folk gör liksom. Det är som att,
ja, det visste inte jag,
nej,
att man gjorde.
Det var ju inte så här, jag uppfann staven i moroten. Men, ja, men det var en sån grej som när jag förstod att så här, saker man upptäcker kan andra ha upptäckt.
Också lite svårt att växla ut rent ekonomiskt på kanske. Om du inte...
man kan sälja stavarna.
Ja, det skulle du kunna göra. På McDonald's så svarvar de ju morötterna på något jävla sätt.
Mm.
Och det borde man ju, då borde man ju kunna svarva fram den där.
Ja, eller så ska man ha så här Kajsa Varg, att det liksom så här är handsnittat och folk har plockat ut staven för hand så här, och till svenska som har gjort också, så blir det skitdyrt.
Mm. Made in Bromma.
Ja.
Mm. Du har gjort ganska många olika grejer. Vill du ha det så?
Ja, alltså jag, när jag började spela teater så trodde jag att så här, det här är fullt tillräckligt för mig. Bara spela teater och ha det så här resten av livet. Fy fan vad härligt. Sen så kom det här med liksom att jag fick långfilmsroll. Och då var jag så här, oh, det här är ju kul. Det här vill jag också göra. Och sen allt eftersom det har liksom utökat och blivit saker, så har jag känt att ja, men det här funkar ju också. För att det som har varit väldigt viktigt, som inte är när man är skådis, det är att som skådespelare så är du liksom utbytbar. Det finns alltid en miljon bakom dig som skulle kunna göra det lika bra som du och billigare. Så att man är alltid så där i ett underläge som skådis. Så att man måste liksom om och om igen provfilma för grejer. Liksom. Även så här Lena Endre måste provfilma ibland. Vilket är skitorättvist. Vi vet ju att hon är en grym skådis. Liksom. Men det, man måste så här överbevisa sig själv hela tiden. Jag har ju ändå så här fått göra mig ett varumärke så, som gör att jag blir inte utbytbar på samma sätt. När jag blir tillfrågad om att göra saker så är det numera specifikt för att de ber om just mig. Och så är det ju inte som när jag så provfilmar som skådis. Då är det liksom om från början ofta. Så det gillar jag som komiker, att jag fått göra sådär. Vill de ha mig så vill de ha mig. Vill de inte det, då ringer de inte. Liksom. Så att jag har gillat det mer och mer. När jag var liksom kanske 15-16 så var jag lite så pretentiös att jag var sådär, nej, jag ska bara vara på teatern. Men det sa jag ju bara för att jag inte fick jobb någon annanstans just då. Nu har jag förstått att jag vill vara allt som jag är så länge det är kul. För jag älskar alla mina jobb. Jag älskar att göra radio. Alltså jag älskar att göra tankar för dagen i P1. Och jag älskar att så här skriva till antologier. Och jag älskar att vara komiker och åka ut på egna live-grejer. Alltså jag älskar verkligen allt. Det är därför jag gör det.
Mm. Hur väljer du jobb?
Jag gör det jag vill göra. Vissa saker gör jag för att jag tänker att, som jag inte har gjort förut, för att jag ska testa det och det kanske är bra för mig. Till exempel sådana här grejer som att prata nyheter med Sverker Olofsson. Det var ju en sån grej som, när jag först fick frågan att jag bara, nej gud, nyheter. För jag kan ju inte nyheter. Alltså, jag kollar inte på nyheter. Jag vet ingenting. Men sen så när jag hörde Sverker Olofsson, I love Sverker Olofsson, vem älskar inte Sverker Olofsson, då var jag så här, nu kör vi, yes, jag säger ja, hoppar in i båten. Och det gick ju bra. Man kollar upp lite, man pratar lite med folk, vad har hänt i världen, och så säger de kanske fyra olika saker och så snappar man upp ett och så läser man mer om det och så. Så det sa jag ja till för Sverker. För att jag vill sitta med Sverker i tv, för han är så ball och fin och bra tv-profil. Så valde jag det.
Mm.
Någon annan gång eller något annat.
Men jag antar att du får väldigt mycket erbjudanden hela tiden.
Ja, ja, nu mer kommer det mycket, ja. Och det gillar man ju, såklart.
Ja.
Men sen ska man inte så här, det är inte heller så här, jag får så mycket förfrågningar, jag liksom tackar nej till det mesta. Det är så himla mycket bänga förfrågningar. Det är allt från så här, vill du laga mat och sen hälla maten över huvudet tillsammans med andra kända personer. Och då liksom, det är ju också sånt egentligen som är jobb för vissa, men, och det kanske man inte vill då liksom. Så att, och det där har jag liksom sett på annorlunda förut, för att så här, ja, men det är kul. Men nej.
Vad är det du säger? Du gör inga företagsgig?
Jo, alltså jag menar, jo, företagsgig kan jag absolut det göra. Men det är ju något annat. Där är det ju också så här. Dels så är det väldigt bra betalt och de vill verkligen se en. Och den som har bokat den är verkligen så här, jag vill att mina anställda ska se dig. Kan du göra vad du vill en timme liksom. Och det är jättebra sammanhang liksom. Det är ett slutet sammanhang, det är ingenting som sprids vidare och så vidare. Det jag menar var liksom att det finns tv-förfrågningar som är så här, nu ska du dansa i tv, nu ska du åka skidor i tv liksom. Mm. Det är kanske sånt som man känner så här, nej, det är inte min grej. Alltså, det är ju för jävla divigt att stå och säga liksom att jag skulle aldrig göra sånt där. Sen kanske det är så att man hamnar i situationer där man behöver det, eller kanske resonerar sig fram till att man ändå vill det och så. Så att inget ont om de som är med, liksom, absolut inte. Men jag slipper gärna om jag kan slippa det.
Så. Ja, det är så jävla öppen fråga. Jag vet inte om det funkar alls. Men vad drivs du av?
Det är helt enkelt att jag älskar mitt jobb. Alltså det finns ju stunder när man känner jag vill dö. Vem är jag att göra anspråk på en scen? Vad pinsamt att jag syns så mycket. Och prestationsångest och allt det där. Men så oftare så känner jag bara liksom, jag tycker det här är så roligt. Och då finns inte den där liksom eftertanken, eller liksom att jag tänker att konsekvensen är sen att det exponeras för massa och sådär, utan att jag bara, jag tycker det är så roligt att vara där just då. Och så jag har gjort det så länge jag kan minnas. Jag kommer ju aldrig glömma att jag har varit 4 och 5 och klätt ut mig och velat göra det när jag blev vuxen. Och nu får jag göra det när jag är vuxen. Så att det liksom finns alltid kvar.
Du har aldrig liksom sneglat åt att göra något annat egentligen?
Ja, alltså det är författare och sådär. Jag älskar ju att skriva liksom, så att jag har velat skriva. Men jag får ju, när jag liksom åker ut live och så, då är det alltid saker jag har skrivit själv. Och jag får ju skriva en manus och liksom sådär.
Men det var aldrig så att du kände... Men gick du ens färdigt gymnasiet? Jag får inte ihop det riktigt.
Jo, jag gick färdigt gymnasiet. Men jag gick ju teaterlinjen.
Som var 2 år i början?
Nej, 3 år.
Okej. För du var ändå 18 när du började jobba. Är du född sent eller har du börjat skolan tidigt? Eller?
Nej, alltså jag började jobba när jag var 17. Men då, liksom, då frågade jag inte läraren om lov och var borta 2 veckor. Utan jag bara var borta 2 veckor.
Okej.
Men jag tog studenten som en vanlig, hederlig ungdom.
Mm. När vi pratar om företagsgig, då sa du så här, ja, slutna sällskap etc. Gör du stand-up då också?
Nej, jag gör ingen stand-up alls. Jag gjorde stand-up 1 år av mitt liv. Och det är som ett stort svart hål i mitt liv. Där jag mådde dåligt 80% av tiden när jag jobbade med stand-up. Jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt. Jag var så nervös. Det enda logiska var bara att så här, men det här mår ju inte jag bra av. Det fanns ett företagsgig då som jag gjorde som var liksom, som blev så tydligt för mig, den bilden så här. Då är det liksom fullsatt Globen. Det var jättebra betalt och jag körde stand-up i en kvart. Jag var den enda stand-up-akten, sen var det liksom Veronica Maggio och liksom artister och så, musik och sånt där. Och så kör jag stand-up och jag har mått dåligt för det här i 2 månader liksom, sen det var bestämt. Liksom. Haft alltså, total ångest så fort jag kommit att tänka på det. Liksom. Och så uppträder jag och det går jättebra. Det är liksom fullsatt, alltså, det är 12 000 människor som sitter där och bara klappar och tycker jättemycket om mig. Och så går jag ner och så känner jag bara så här tom. Liksom, för att jag bara så, nej, alltså, det här betalar ändå inte igen. Nu har det gått så bra det kan gå. Och det ger ändå inte tillbaka de här 2 månaderna av ångest. Liksom. Och ens om jag skulle få så här en guldmedalj eller liksom någon skulle hålla ett tal för att jag var så... Alltså det skulle inte hjälpa, för att det är bara så här, jag har mått så piss för det här. Så att det liksom, jag kan inte göra detta mer. Liksom. Och då bestämde jag mig bara för så här, aldrig mera stand-up. Liksom.
Okay.
Sen liksom, när jag gör live-grejer, då blir det ju ändå så här... Man kan kalla det stand-up. Men jag går inte upp och gör så här, är med på stand-up-klubbar och går in i den här formen eller är med på stand-up-turné. Liksom. Det klarar jag inte.
Nej.
Jag mår för dåligt.
Ja, men hur kommer det sig då?
Det är skitläskigt. Liksom. Tänk dig själv. Liksom. Den här, det är precis så som alla föreställer sig. Att de är så här, gud, jag skulle aldrig våga. Nej, och inte jag heller. Liksom. Jag tyckte det var läskigt varje gång. Det gick liksom inte över. Det var så att jag bara... stå och titta på den där micken liksom, från så här green room och bara, ska jag gå upp där och vara kul? Shit, jag vill dö. Liksom. Det var, jag önskade verkligen så att någon skulle komma så här, skjuta mig i fot. Alltså, det var så, vem fan vill bli skjuten i foten? Liksom? Det var sådana så sjuka saker som jag satt och önskade. Bara, och kan inte bara börja brinna nu? Liksom, och sånt där. Och, det, och den nervositeten är inte sund. Liksom. För jag kan ju skilja på att vara nervös inför andra saker, när man är så oh nej, liksom, då är man nervös kanske några timmar innan, eller för all del 2 dagar innan eller en vecka innan, men inte så där 2 månader i förväg att man känner att jag vill typ bli sjuk nu.
Är det inte så att det har med materialet att göra? Jag antar att om du stod för det till 100% så borde du inte ha så mycket ångest, eller?
Jo, alltså jag står ju för allt jag gör. Det är bara det att det är skillnad på att göra saker i sina... Alltså, eftersom jag är komiker så har jag ju lärt mig det här med timing som jag också kom på. Ja, men som jag pratade om innan, att nu skrattar folk åt mig för att jag är rolig, nu skrattar de för att de tycker jag sa något dumt. Jag hade ju den timingen när jag gjorde stand-up-materialet, vilket var att jag hade inte gjort stand-up innan, men jag var en etablerad komiker. Det var då Raw Comedy Club som ska gå på Kanal 5, och grejen där är att de drar rått material, och det är nästan uteslutande män som gör detta. Och efter att ha sett en sån kväll så kände jag bara, nej, nu ska det in lite brud här, liksom, vad fan. Gick hem och skrev det där materialet i affekt, liksom. Och bara, det här var ju skojsigt. Och sen så ville jag fast att Petra Mede skulle göra det, för jag var inte ståuppkomiker. Men då sa min dåvarande agent att nej, du måste köra detta, liksom. Varpå jag testade en gång så här, som överraskning på något gig, liksom. Och det gick jättebra. Och då sa Mårten Andersson, kom och gör det på Raw, det där är liksom jättebra. Så att i sitt sammanhang så var ju det helt givet, liksom. Det var ju klockrent, passade skitbra där, liksom. Alla som kom dit och alla som tittar på det programmet vet ju att det ska vara så här Raw stand-up. Sen så togs det här klippet, lades ut på nätet och blev det mest kollade ståuppklippet i svensk historia. Det finns inget ståuppklipp i någon svensk komiker som har blivit kollat, klickat så många gånger, liksom. Mm. Och då blir det ju taget ur sitt sammanhang när det är så här, farmor och farfar, kom och titta på det här, liksom. Då kan inte jag styra, jag har inte kontroll över i vilka, liksom, hur det exponeras. Och det känner jag väl, liksom, när det materialet blir större än vad man själv är, och jag ska komma och göra ett företagsgig och till exempel föreläsa och folk var sådär, och det är den här råa komikern, liksom. Då kände jag så här, aj, det här gör så jävla ont, för jag är mer än det, liksom. Jag är inte bara det där materialet, liksom. Det är ju inte, då tycker folk så här, ja, men varför visar du upp det där då mest? Men det har inte jag gjort. Alltså, jag uppträdde där och då och det var 10 minuter.
Mm.
Och sen har jag jobbat med massa annat, men det är ju, jag kan inte välja vad media väljer att liksom framhäva. Så det var liksom det. Och när det då blir det mest kollade klippet, så blev det också, när jag gjorde stå upp, så fick inte jag börja den änden att så här, folk var så här, vad är det här för människa? Utan det var så här, de hade såna förväntningar som jag kände, liksom, då.
Ja, men jag förstår. Jag har ju sett det där klippet också. Jag tycker det är fantastiskt.
Tack ska du ha.
Alltså, otroligt roligt.
Jag känner liksom att om jag får välja, vilket jag nu då har fått, som är underbart, liksom, att liksom när man åker med så här och är förband åt Fredrik Lindström och Henrik Schyffert, som är liksom, det är jättestort att få vara det som ståuppkomiker och i min ålder och liksom så. Och så känner man hela tiden att man kämpar, man ska liksom övertyga dem som är där om att så här, nu ska ni gilla, alltså det är liksom en ska vara en erövring varje gång. Så känner jag att så här, nej, det är inte det jag är ute efter. Det är fullt tillräckligt, de som redan tycker om mig, de räcker gott och väl för mig resten av livet. Så att jag vill så här, göra det jag gör för dem, liksom. Och då är det mycket härligt att så här, om det är samma människor som alltid kommer och tittar, så det räcker verkligen, liksom. Det är, så att jag vill så här, att de som kommer och tittar ska ha köpt en biljett för att de vill komma och titta på mig. Och det ska inte vara så här, jaha, vi fick henne på köpet, liksom. Den liksom lusten att erövra har inte jag.
Hur ser du på bekräftelsen då? Alltså, du är lite inne på det, men många är väl, alltså, som är lite exhibitionistiskt lagda, håller väl på just med Twitter och sådär för att man kanske blir bekräftad då. Men du verkar inte riktigt ha något behov av det på det sättet.
Jag älskar den där bekräftelsen som är att man säljer slut på biljetter, eller att man så här fyller en lokal flera gånger om och så, med material som man själv skrivit och gör, och att det blir uppskattat. Den bekräftelsen är liksom, kan man ju liksom äta varje dag, liksom, utan att bli less på det. Men alltså, jag har inte gått in i den här, liksom, jag vet inte vad jag skulle skriva. Nej. Alltså, jag vet inte vad jag skulle, liksom, jag fattar inte vad man, alltså, jag vet inte, det bara har aldrig attraherat mig. Sen är det ju också så här, jag har, på min hemsida kan man liksom, man kan skicka så att jag får meddelanden där liksom. Och då är det ofta så här, personer som inte skriver i affekt, de har ändå så här gått in på hemsidan, kommit förbi det stadiet och sen tänkt igenom vad de ska skriva. Och ofta det som kommer är ju väldigt fint. Och det blir jag sjukt bekräftad av. Jag liksom, det är så jäkla fint att någon sitter och skriver något fint till en som ändå har tagit dem någon minut liksom. Så att jag är visst i behov av det, men jag kanske inte liksom, jag vet inte, de där andra grejerna, jag liksom, det bara känns lite skrämmande och lite för så tillgängligt. Det är för lätt liksom.
Hur är det med självgooglingen?
Det har inte googlats på länge. Kommer icke att göras på länge heller. Och det är en sorg och smärta. Nej men, ska jag ta i så verkligen? Nej men det är lite obehagligt att folk som inte känner mig ganska väl. Men jag vet inte vem de är. Och om man inte vet det, liksom, det är ju ganska ofta folk är så här, jag vet inte vem du är, så här. Då kan de gå hem och googla på mig och sen veta vem jag är i deras ögon liksom. Och det tycker jag fortfarande är, jag vänjer mig inte liksom. Och därför är det också en sån grej, därför jag inte har, alltså de kan aldrig få förstahandsinformationen där liksom, utan man kan gå in på min hemsida och läsa om mig och så kan man kolla på vad jag har gjort. Men det som skrivs om mig, det är ju bara så här, det som folk uttrycker om mig, som också känns viktigt att så här, det är deras åsikt, det som du läser på Google och på nätet liksom, det är inte förstahandsinformation.
Jag läste i, det var någon passage, någon intervju med dig när du sa att du hade efter Melodifestivalen 2008 hade du jagat positiva omdömen på nätet.
Och jag har inte gjort sedan dess, nej.
Och då var min följdfråga som jag skrivit ner här, så här, har du blivit bättre på att skita i det?
Nej gud, jag är så jävla sämst på att skita i det. Alltså jag har hört jättemånga som är så där, jag bryr mig inte längre och det där kommer du över, men jag gör inte det. Jag blir så sjukt ledsen alltså. Och det är liksom helt otroligt att jag kan, att det gör liksom lika ont att jag blir så där, för en, alltså så här, kommentarer på nätet. Låt säga att det finns en bild någonstans liksom, och så någon bara ful eller vem bryr sig, och det är hon, den här tro. Alltså jag blir så här, nej men varför skriver du så? Vad har jag gjort dig? Alltså jag tar det så otroligt personligt. Likaså om någon skriver så här, åh henne gillar jag jättemycket, så blir jag liksom, skuttar jag hem liksom. Så det är väl både bra och dåligt att jag tar åt mig så mycket. Och då menar jag också att så här, folk som bara sitter och skriver så här random liksom på Twitter, alltså jag vill inte att de ska ha tillgång till mitt hjärta liksom. Jag vill att så här, folk som skriver handskrivna brev, folk som skickar mejl på hemsidan, folk som så här, tar sig tid, de är så här, välkomna liksom, in, eller så här, folk som kommer fram på gatan, då är det sällan någon som vill säga något dåligt. Då känner jag också så här, ja men okej, det krävs ett mod att komma fram och säga så här, jag gillar dig, jag tycker du är smart eller vad det nu än är. Det är ju bara så här, det gör mig lycklig liksom. Men det här andra tyckandet som är helt ogenomtänkt och man bara gör lite snabbt liksom, och så här hatet som finns, det pallar jag inte liksom. Det vill jag bara stänga av så mycket som möjligt. Därför googlar jag inte och därför liksom.
Jag kan inte ens tänka mig hur jobbigt det är att bli bedömd på det sättet. Flashback är jävligt vidrigt på många sätt och vis.
Ja, och det är samma där som jag känner så här, fan, fria ordet som är liksom det bästa som finns i världen, det liksom missbrukar folk och gör det till något så fruktansvärt fult som det blir på Flashback, att man liksom, okej, alla, det är den, åsikten är fri, men så här, kan man göra i alla fall så här, att ni som är medlem, man kan läsa det ni skriver. Nej, då kan alla läsa det. Det är ju så här öppna forum. Och de kan ju få så mycket klick så att så här, det hamnar högst upp när man, om man googlar då Nour eller Faj, så kommer liksom så här Flashback-trådar upp första sidan. Det kan jag ju aldrig ta bort och aldrig styra över, och det är smärtsamt. Och då liksom kan man bara lösa det på så vis för min del, att jag bara tänker på att det inte finns. Jag går runt i världen och låtsas som att jag inte vet det. Alla har ju olika teorier om vad som är bra och dåligt, för att det är också så jäkla personligt. Vissa har som liksom rutin att de alltid kollar på sitt eget material, att de så här, kollar på sig själva i TV, de lyssnar på sig själva i radion för att sen så här, jag kan bli bättre på det här, det här, det här, det här. Det klarar inte jag av. Jag har gjort det, men jag mår för dåligt av det, för jag blir så, jag fixar inte det helt enkelt. Det är inte bra för mig.
Nej.
Och då gör inte jag det liksom.
Så du kommer aldrig att höra den här intervjun?
Förmodligen inte. Däremot så kommer jag liksom leva på det att så här, om du säger till mig så här, det blev jättebra, och sen att folk så här, mejlar eller skickar eller kommenterar så här, vad bra eller så, då får jag reda på det liksom. Och leva på det, då tror jag på det, för jag kommer inte kunna. Det är svårt att så här lyssna på sig själv i en timme och liksom ha ett så här, för mig är det att bara så här, vad som är bra, eller jag hör ju bara att jag pratar. Förstår du? Det blir liksom så här svårt att ha någon åsikt.
Nu blir det lite gammalt här, men du skrev en debattartikel om den könsmässiga snedfördelningen i stand-up Sverige typ, eller komiker i Sverige kanske till och med, för typ 4 år sedan. Vad har det hänt sedan dess?
Inte skit, tror jag. Men alltså, för min del, min personliga del, så har det liksom hänt massor. Men det betyder inte så mycket för könsfördelningen liksom generellt. Men jag skrev heller inte den debattartikeln bara om mig själv, utan bara generellt liksom om hur det är. Nej, jag tror inte det har hänt så mycket.
Nej. Alltså, som det ser ut nu så känns det inte som att det ser så ljust ut heller.
Nej, och sen är ju liksom, det är ju många då, man ska ju inte glömma att så här, de som driver klubbarna och alltid har gjort det är ju också män. Och de umgås flest med män och känner mest till män, och de tycker män är roligare. Då väljer de ofta män. Och sen så är det ganska många som har ambitionen att så här, jag vill boka tjejer. Men de känner inte till så många tjejer, och de tycker inte ofta att de är lika bra. Sen finns det inte lika många, tror de. Men det finns det. Nu är jag en sån tjej som tackar nej till det där. Och Petra Mede, som också höll på med stand-up, slutade. Och det är ju många som manliga bokare som har varit sådär, men gud, nu finns det ju inte några längre. Men det finns det ju. Och så tycker jag också att så här, men ja, ni kanske ska undra över varför vi inte vill vara med längre liksom. Lösningen är ju inte alltid då liksom att så här, vi bokar fler brudar, för det kommer fortfarande vara lika jobbigt och svårt. Men lösningen kanske är att så här, vi kanske ska låta några brudar ha egen klubb. Vi kanske ska låta Moa Svan ha några brunn 2 gånger i månaden, som ett exempel, som en bokare skulle kunna göra. För Moa Svan bokar skitbra komiker, uteslutande tjejer, och det kommer alltid massa folk. Sen kanske inte liksom gubbarna kommer dit och skrattar så mycket så att de slår sig för knäna, men det kommer dit jättemycket unga tjejer, och de är ju också publik. Så att det finns ju sätt att liksom lösa det på i ett större sammanhang än att bara sådär, ja men inga tjejer säger ju ja. Nej, för vi vill inte vara med, för vi gillar inte din klubb. Men du kan ju ge plats åt någon annan att göra klubb som vi gillar. Så.
Mm. Hur ser du på att göra reklam?
Ja, jag har inte så mycket åsikter om det egentligen. Men var och en får väl liksom känna för sig själv. Jag bryr mig inte, tror jag.
För jag hade tänkt att jag skulle bli sponsrad av Gevalia, som du har jobbat med.
Mm. Nej, men det är ju samma där, att liksom, det har kommit väldigt mycket reklamförfrågningar som det mesta tackar jag nej till, därför att det inte då är värt det, tillräckligt värt det. Gevalia var, det gällde liksom en stillbild, alltså de skulle köpa annonser i olika tidningar, och jag ställde kraven att jag vill bestämma vem som ska vara med mig på bilden, och jag vill ha skitmycket betalt. Så att jag tog i från tårna och liksom verkligen, och fick så mycket betalt och fick välja vem som var på bilden, och det var jag, Susanne Reuter. Och jag älskar Susanne Reuter, och det hade kunnat vara ganska många olika varumärken som hade fått liksom stämpla på det, som inte det, så länge det inte var så här, vi dödar barn. Så att så här, för mig var det värt den dåliga moralen man kan känna när man gör reklam. Som man ju ofta är så här, nej men gud, det måste, kan vi inte göra så här ett lesbiskt kaffe då liksom, och så där. Men det blir ju så här, nej, det är fortfarande reklam. Det är skitsamma om jag vill att det ska vara så här ekokaffe som är så här queer. Alltså, det är ju fortfarande kommersiellt.
Mm. Jag antar att du tjänar ganska mycket pengar.
Ja, jag tjänar bra. Det gör jag.
Vad gör du av med pengarna på?
Dels så går väldigt mycket till min familj. Jag har hjälpt familjen med ekonomiska situationer väldigt mycket. Det mesta har gått dit. Och för de pengarna som inte går dit, så köper
jag... Alltså rent, att du typ pröjsa hyra något till din mamma och så, eller
Ja, så typ sådana saker. Ja. Hjälpa dem ekonomiskt ja. Med olika saker. Och för de pengarna som inte är det då, så köper jag fina saker. Som fina knivar. Så att jag kan vara glad varje gång jag hackar grönsaker. Och så, ja, sådana saker.
Mm. Mm. Hur mycket kostade din finaste kniv?
Det tänker jag inte säga.
Är det så pass?
Nej, men alltså, vi bara tycker att det är ointressant. Så här, om man säger dyr kniv så kan det ju vara... Det är ju helt olika referenser för alla.
Ja, och det var just därför jag tyckte det var intressant.
Mm, men...
Jag vet inte hur dyr en dyr kniv kan vara.
Nej, men...
Jag kan säga att det är min mammas plommon som du har i munnen nu.
Jättegoda plommon.
Ja, vad roligt. Mm. De är uppvuxna i Strängnäs, precis som jag.
Supergott. Strängnäs plommon. Mm. Så här, jag gillar att ha det fint hemma.
Mm.
Jag gillar att köpa antika möbler. Jag gillar att köpa fina sängkläder. Alltså jag, så. Och sånt kan, känner jag så här. Jag får inte dåligt samvete när jag går och köper en dyr pryl för att den är fin att ha i skåpet eftersom jag hjälper min familj ekonomiskt. Så då har jag, kan jag med gott samvete köpa fina saker.
Mm.
Ja.
Reser du mycket?
I jobbet, ja. Privat, nej. Alltså det är lite sån här att åka till, liksom, ta en helg på Öland eller liksom bo i något torp så, inrikes eller liksom närliggande länder, Skottland och så vidare. Men nej, jag älskar inte att resa långt liksom. Men jag har ändå varit typ överallt, sjukt nog.
Det finns ingen liksom önskan om att jobba utomlands, alltså att du ska bli göra Hollywood-karriär eller så.
Nej, verkligen inte. Det känns, jag har inget där att göra, känns det som. Det finns liksom ingen öppen marknad för mig. Det känns som att det skulle vara det är jobbigt nog att så här, att jag är en provocerande person i Sverige som jag liksom fortfarande inte kan förstå riktigt. Och då kan jag bara tänka mig hur det skulle vara i ett större sammanhang. Och det orkar inte jag liksom börja om från början och förklara för alla att säga nej, men ja. Nej, så att, men Norge däremot, som är lite, de har ju koll på svenska marknaden. Där har jag gjort lite jobb som har varit extremt kul. För där har jag aldrig riktigt känt att de är så här, här kommer en provocerande, utan de är så här, här kommer en rolig tjej. Alltså både när jag gjort stand-up eller varit med i tv-paneler och så känner jag sån otrolig liksom värme. De presenterar mig liksom som, här kommer Sveriges roligaste komiker. Och det är fantastiskt ju.
Yeah. Mm. Så det ska du göra mer av?
Ja, international i Norge.
Vad vill du göra mer av?
Jag vill spela mera teater.
Man ska göra liksom Amadeus, så måste man ju lite förstå, eller måste du helt och hållet förstå den rollen som du ska spela så att säga, för att vara trygg i den?
Ja, det måste man ju någonstans, att man liksom känner att jag fattar vad den här människan, eller jag fattar vad den här regissören vill berätta med det här manuset liksom. Men det kan man ju när man är skådis. Då har man ju övat sig på det och liksom, så att det går ju. Sen så tror ju folk ofta att så här, i intervjuer om Amadeus så är ju många så här, ja, vad är din relation till musik, och tycker det är himla intressant. Och jag, alltså, jag är ju skådis, så att jag kan ju låtsas allt det där. Jag låtsas ju att musik är min jävla grej,
ja,
när jag är
också
Amadeus. Så att man behöver ju inte ha skitmycket likheter med, utan allting är ju bara teater. När man spelar teater liksom professionellt, då repar man ju skitmycket. Så att all den där nervositeten och så här, jag fattar inte vad han vill, jag fattar inte vad jag vill berätta, jag fattar ingenting. Det hinner man liksom komma över under repperioden, för så ska processen gå till. Liksom. Det finns plats för allt det där. Sen är det ju väldigt fördelaktigt att man då spelar en karaktär. Det är kostym och man är en ensemble, så att det är verkligen så här, nu är vi alla med och låtsas den här världen. Så att det är liksom inte, det är ju mycket läskigare då om, så här, om jag åker ut och gör en egen live-grej. Då har ju jag skrivit allting. Jag har hittat på varenda liten grej. Men när jag spelar Amadeus så finns det en annan trygghet, för att det är liksom en, jag ska berätta någon annans historia. Och där är jag liksom skådespelare. Och liksom inte, lägger inte in mig själv i det så, på det sättet. Liksom.
Nej. när du då på sidan 37 i Amadeus manuset har en replik som du inte riktigt fattar varför han säger.
Mm.
Det är där jag tycker att det blir svårt med det där jobbet. Men då är det helt enkelt så att man har en duktig regissör som...
Ja, men fast sen är det ju också så här, det är ju det som är, alltså många skådespelare känner väl så här, jag är ett verktyg liksom, jag vill berätta andras historia. Jag vill ju inte det liksom, för att jag tycker vissa historier suger och inte ska berättas, utan de ska kanske så här, man ska skriva ut det manuset och kasta den i sjön liksom, för att det är en sjukt dålig historia att berätta om och om igen. Som exempelvis Amadeus egentligen så här, vi har ju berättat den historien också flera gånger. Nu hade regissören en tanke om att så här, vi ska berätta den som har något med liksom dagens aktualiteter att göra. Liksom. Och då valde han att stoppa mig i Amadeus-rollen för att han tänkte att så här, du är provocerande för din tid. Amadeus var provocerande på sin tid. Det finns någon logik i att berätta den här historien på det här sättet. Liksom. Och då tycker jag att det blir intressant igen på något sätt. För att säga, ja, men istället för att bara berätta en gammal förlegad skittråkig historia. Så det finns visst det, så här, situationer när man säger, nej men det här vill inte jag säga. För det här tycker jag känns dumt. Och då kan man diskutera det, säga det på något annat sätt. Eller så får man bara svälja och säga det i alla fall. Det handlar ju också om vilken status man har i ett sammanhang. Liksom. Jag gjorde Grease i ett helt år. Det är ju också så här jäkla tråkig historia att berätta. Men det är fint, det är vackert och det är dans och musik och hej och hå. Folk älskar musikal. Där var det också så att jag hade liksom... Jag fick lov att så här, trolla med min roll och min figur och mina repliker. Det fick ju inte någon annan göra. Så att det är inte heller lätt att komma in och vara så här, oh, jag har gått ut Balettakademin och fått en roll på nåder och nu ska jag så här, tänker fan inte säga si och så. Det är ju inte så lätt. Då är det ju, då ska man bara vara bäst på att göra som de vill.
Mm.
Men, och det har ju, jag har ju också varit där. Men nu kan jag mera kosta på mig att liksom ta en konflikt om saker jag inte tycker är bra.
Jag frågade dig om drivkrafter förut. Hur är det med ångesten? Alltså, använder du den som drivkraft på något sätt?
Ja, alltså jag har ju lärt mig leva med ångest liksom. Det är en del av att vara jag, men jag tycker det finns liksom ångest som inte är sund liksom så. Men jag har ändå lärt mig hantera den på ett sunt sätt. Jag tycker inte om att gå liksom, jag gillar inte att så här gå ner mig liksom i så. Jag vill jobba, och det en sån grej är så här bra när jag har ångest eller känner att så här, fan, vem är jag egentligen och varför gör jag det här och varför får jag göra det när hon är mycket bättre än jag och varför får inte han liksom, då jobbar jag mer för att så här, då kommer jag ur det liksom. Om jag liksom lägger mig under täcket och bara funderar på det i 3 veckor så kanske jag inte skulle, ja, då blir 3 veckor 4 månader liksom och så. Men
har det förekommit att det har, 3 veckor har blivit 4 månader?
Ja, fast jag har ändå jobbat. Jag har alltid jobbat.
Hur tacklar du din ångest? Alltså hur blir du av med den?
Ja, men liksom det är såna enkla grejer som att så här, även om du sörjer så måste du så här, du måste gå på toa, du måste andas, du måste äta mat, du måste kissa. Alltså det finns vissa grejer man måste göra. Även när jag är som mest ledsen så känner jag så här, jag måste jobba, jag måste betala mina räkningar. Jag måste vara liksom duktig. Jag får inte gå ner mig liksom. Sen är det ju liksom verkligen så att jag kan ligga i sängkoma ibland och bara inte svara i telefon, men jag jobbar ändå, för då känner jag så här, okej, det är helt okej att jag inte orkar hitta på någonting vid sidan om jobbet i 3 månader, men jag jobbar ändå. Och för det blir aldrig deppigt för mig när jag så här, jag jobbar, jag tjänar mina pengar, jag betalar alla mina räkningar. Då finns det plats för att ha ångest liksom. Men om det blir en sån ångest som blir så destruktiv att jag skiter i att jobba, alltså då skulle den bli en jävla fet depression liksom. Så att, och nu har jag ju katt också. Det är en sån grej som jag tycker är, som jag tror, alltså äldre människor har lättare med, som har barn och sådär, som jag kan längta efter så mycket, att det liksom, man har ett ankar att så här, du kan inte ligga och deppa ner dig liksom, du måste mata en person som dör om inte du tar hand om den och så. Som jag kan längta efter ett sånt sammanhang som blir liksom större än allt annat. Du kan inte liksom heller gå upp i det blå liksom, utan du måste så här, någon kommer att låsa fast dig vid diskbänken liksom. Och det försöker jag ha med så här jobbet nu eller så, att det finns något som jag måste gå upp och liksom leverera till oavsett. Och nu har jag också en katt som jag måste ta hand om.
Mm. Jag har en fråga som jag har lånat av en annan podcast som heter Arthur, som är: vill du rekommendera något? Och den är precis så öppen som det låter.
Men gud, jag får upp såna knäppa saker. Jag får upp så här klipp på YouTube och sånt, som är en kattmamma som kramar sin kattbebis och sånt. Så man...
Ja, det är väl jättebra.
Mm, det finns ett som alla redan har sett, såklart. Men alltså, det är så ljuvligt det klippet. Det är en kattmamma som håller om sin kattbebis. Kattbebisen börjar drömma, fläktar så här med armarna, för har någon mardröm av något slag. Då bara tar kattmamman med båda sina kattarmar och liksom trycker sin kattunge mot sig så här och bara kramar honom, så han blir alldeles lugn, eller henne. Och det, ja, du hör ju, man blir ju bara helt, om man har varit ledsen så blir man i alla fall lite mindre ledsen när man har sett det.
När misslyckades du senast?
Jag vet inte. Alltså, för att så här, man kan ju känna så att man, fan, jag skulle gjort det där bättre och sånt. Men jag levererar liksom när jag har tagit på mig en uppgift. Sen kanske det är lite sådär att jag kommer in lite sent. Jag mejlar på natten efter deadline. Liksom, att jag är lite svår. Liksom. Inte för att jag vill, men för att det är mitt enda sätt att klara av det på. Liksom. Så. Sen kan saker kännas som misslyckande. Egna projekt som man tänker att man ska göra. Det här ska jag ta tag i nu. Som jag i och för sig inte heller har. Nej, jag har inte misslyckats så mycket senaste tiden. Det var jag minns.
Det låter väl härligt. Mm. Kommer du att skriva en roman någon dag?
Ja.
När kommer den ut?
Förhoppningsvis nästa år. Förhoppningsvis.
Jag läste någonstans att du håller på att skriva på en humorföreställning som är din egen, antar jag.
Mm.
Hur långt har du kommit med den?
Jag håller inte egentligen på att skriva den nu, utan det är en beställning som har kommit från ett bolag som vill producera en live-grej. Och den kommer jag börja skriva i januari. Och den kommer vara klar i april. Och vi ska ut på turné 2013. Det är jag och de två roligaste personerna i världen som jag vet.
Nämligen?
Isabel Krus Liljegren och Emma Bromé. Det är mitt sånt där gäng liksom, som det är ju det som så här, för första gången så har ett produktionsbolag sagt så här: du får göra vad du vill med vilka du vill, vi pröjsar och vi pröjsar bra. Och då liksom händer ju den där grejen som är så här: jaha, jag behöver inte vara med på nåder, ni kommer inte välja regissör, ni kommer inte välja, utan då är så här: jag vill att den ska regissera, jag vill ha den här som dramaturg och jag vill ha de här brudarna som jag så här har sån intern humor med, som jag sover över med, som jag käkar tacos med och blir full med, de ska jag ha med mig på turnén, det kommer bli så jäkla bra. Och då blir det ju det, för vi känner oss jättetrygga ihop och de fattar allt jag försöker säga fast jag är helt i bäng när jag uttrycker mig. Det är en jäkla fin chans, det är första gången jag får göra det så pass liksom, som jag alltid har drömt om att göra en live-grej.
Mm. Har du någon aning om vad det ska handla om?
Absolut, jag har ganska fet aning om vad det kommer handla om. Just nu heter den Nor El Refai, en deppig historia för hela familjen. Nej, en deppig komedi för hela familjen. Den kommer ju handla om så här, passager ur mitt liv som vi tre kommer att gestalta tillsammans.
Vad har du mer i pipen?
Jag ska skriva på en bok som eventuellt ska komma.
Är det någonting du känner att vi har missat att prata om som du skulle vilja ta upp?
Nej. Är det något du känner att vi har missat att prata om som du vill ta upp?
Jag skulle vilja fråga om din tatuering på handloven.
Vad vill du fråga?
Vad är det för något?
Det är min mammas namn. Hon heter Tarub. Jag säger lite på skånska, men det låter ju helt fel. Hon heter Tarub. På arabiska, men ja, du hör ju hur det blir på skånska. Skitsamma. Och sen står det på arabiska under du är min sol.
Fint.
Tack.
Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i Värvet?
Jag kan lite känna så här, ja, det är klart, hade det varit min poddradio-grej, då hade jag ju valt en viss typ av gäster och jag bara antar att inte det är dina gäster. Det är därför det blir liksom så här svårt om jag ska tänka i dina liksom.
Så här, om du hade haft en podcast där du intervjuade folk om hur det är att jobba med underhållning etc. Vem hade varit din första gäst då?
Klara Zimmergren hade varit en sån, kanske inte första, men jag hade nog liksom kämpat för att få dit henne i alla fall. Hon är ju magic, och det är också något som är intressant är att man slår igenom på två olika områden. Först slår man igenom i radio, sen slår man igenom i tv, och då har hon ändå liksom blivit lite äldre. Ja, hon är rolig och bra.
Det var väl ett jättebra namn. Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack.
Hoppas att ni tyckte att det där var ett riktigt jävla härligt snack nu. Som ni hörde, Nour El-Refai får man kontakta på nourelrefai.se, och jag heter ju Kristoffer Triumf som ni vet, och om man ska följa mig på Twitter då är det @triumf helt enkelt. Nästa vecka kommer Martin Kellerman. Och förresten, gå in på Värvets Facebook-sida också och likea den, så får ni avsnitten först av alla där. Skicka post till mig om ni vill. Ni vet ungefär var jag bor. Och är det så att ni bor i Vingåker med omnejd, så ska jag tydligen köra stand-up på något ställe där den 29. Jag vet inte exakt vad stället heter, men hur många ställen som kör stand-up på en lördag kan det finnas i Vingåker. Vi ses helt enkelt där. Annars hörs vi om en vecka. Ha det bra. Tack för att ni lyssnade. Och just det, klippte gjorde Simon Andrén som vanligt. Hej!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.